En podcast från Aftonbladet.
Ni ska få höra prins William som ni aldrig hört honom förut.
Och kung Charles, han dödförklarades i brittisk radio.
Och kungafamiljen visar nu upp privata bilder i en unik utställning på Soliden.
Det här är podden Kungligt med mig, Jenny Alexandersson.
Och med mig, Maria Bjaring. Hallå Jenny!
Hej Maria, nu är vi i studion här igen.
Nu är vi här igen och du nös precis. Ja, men är det pollen?
Det är så jäkla mycket pollen i luften.
Ja.
Och det är därför det var en lyssnare som skrev in till mig så här: du är alltid så raspig i rösten.
Va?
Ja, nej, men jag vet. Alltså, det känns som att de här pollenkornen bara sätter sig i hela halsen liksom.
Du vet, i lördagskväll, just det ska vi också säga. Idag är det onsdag 27 maj och vi spelar in detta på förmiddagen. Men jag ska säga, i lördagskväll så kom det någon slags skyfall i Stockholmsområdet sent på kvällen. Och då tänkte jag så, åh vad skönt, nu liksom försvinner lite pollen och sådär. Söndag morgon var jag ute, skulle ta bilen och åka till återvinningen. Då drog jag fingret på bilen och den var helt gul.
Nej men du, alltså, nej, men det försvinner ju inte, det blir en jävla gegge. Förlåt, nu svär jag i etern. Men jag är trött på pollen och pollenmediciner och sprayer och hej och hå. Men det försvinner inte, det bara blir geggigt.
Men en sak som jag har tänkt på, om vi ska inte spåra bort från vårt ämne. Men angående det med pollen, jag tänker också försöka vända på liksom saken. Att nu är ju den här fina tiden som man har längtat efter hela november, december, januari, februari. Alltså hela den där, du vet, maj. Och så går ju maj så fort för det är så himla mycket som ska stökas runt med. Och hej och hå. Men då bestämde jag min söndagskväll. Nu ska jag gå ut på en promenad. För jag ska njuta av alla sirenerna som har slagit ut. Och verkligen så här, försöka insupa liksom nuet.
Ja, gick det bra då?
Jag började nysa.
Ja.
Nej, men det var mysigt. Men hänger med? Man får liksom
man får ta stunderna. Ja.
Där de kommer.
Jag älskar ju också de här sirenerna. På väg till jobbet så går förbi flera stycken. Jag måste stanna varje gång och lukta på dem. Folk måste ju tro att jag är tokig som bara står liksom så här.
Ja, jag tror inte
snorkar in sirenerna.
Du är inte den enda. Jag har sett flera som gör det. Vi ska gå in på det som vi är här för, håller jag på att säga. Vi har hittat någonting, du och jag, Jenny. Det här tyckte jag var jättespännande. Prins William, nu vi börjar då i Storbritannien idag med de brittiska kungligheterna. Prins William har varit med i en radioshow. Först, jag tror det första här, Jenny, var nästan att det var fejk på riktigt. Jag känner sig, är det här på riktigt? Men det är på riktigt och det är väldigt uppiggande och roligt.
Verkligen. Prins William visar, tycker jag, en sida man inte har riktigt sett innan. Han är på Isle of Scilly, eller Scilly kanske man säger. Och det är en grupp små öar, det ligger sydväst om engelska kusten. Alltså en bra bit ut i Keltiska havet. Och där var han med i radioshowen Heart Breakfast. Och det är med programledarna Jamie Theakston och Amanda Holden. Det är en liveshow, så att det snacket går bara rätt ut. Och programledarparet, de har flugit dit då och syftet med det hela och med den här intervjun, det var att man ska då uppmärksamma sjukvård, föräldravård och så ska man supporta lokala initiativ och förmågor. Så det var därför de hade satt
upp
det här.
På de här öarna då? Jag kände inte till ens de här öarna.
Nej, men inte jag heller. Det är därför jag snubblar på namnet också.
Ja.
Men sjukhuset då som finns på de här öarna, det ska renoveras och då sker det under prins Williams beskydd.
Ja, det var så man uppfattade det i alla fall.
Ja.
Han liksom, ja, precis.
Så mycket av det här snacket som de har i den här radioshowen, den handlar ju om det då. Och så berättar prins William hur imponerad han är över de som arbetar med de här frågorna på ön. Och, ja, men så som det brukar vara i kungliga intervjuer. Brandmän, lärare och så vidare.
Ja, och enligt William i showen, han säger också att han har en speciell anknytning till öarna och att han har spenderat en hel del tid där. Och i den här showen, den pågick cirka en halvtimme ungefär med musik då, så framkom en hel del. Bland annat att han inte är en morgonperson. Lyssna här.
Royal Highness, Prince Royal Highness.
Oh my goodness, thank you so much for getting up this early. Are you a morning person?
I'm definitely not a morning person.
Oh dear.
No, I'm definitely not, Amanda. But I'm very thrilled to be here with you both, so good morning.
Good morning.
Jag vet faktiskt inte om jag har sett prins William så avslappnad och så, vad ska man säga, easy going liksom.
Alltså jag kan med all säkerhet säga att jag har i alla fall inte gjort det.
Och han är ganska avslappnad i normala fall ändå, men Ja. Inte så här.
Nej, precis. Och sen så han pratar om morgonvanor, om Kate, om hans då support till fotbollslandslaget, Aston Villa och mycket, mycket mer.
Ja, på tal om det, Aston Villa, jag vet inte, har du sett det här videoklippet?
Ja, såklart.
De vann ju nu senast. Ja. Och prins William står på VIP-läktaren och bara, jag älskar det, tycker det är underbart. Men William, han berättade också om hur, alltså den här ön de är på då, en av de öarna, det var ett ställe som han varit mycket på när han var ung. Och så får han då frågan om han upplevde att det var en plats som man kunde lite grann så här fly till. Och då säger han så här.
Did you feel like that when you were younger, this was a place that you could escape to and you weren't going to be, you know, looked on and...
Absolutely, yeah. It's very nice. You know, island life down here is wonderfully family orientated and community. And so people just get on and do their thing and enjoy themselves. And no one wants to sort of, you know, be a pain. And so everyone down is great.
Han beskriver att han då tillbringat tid där när han var ung, att det är en fantastisk plats och en plats som, ja, men som ingen annan. Och han faktiskt kunde fly dit och att folk, de håller på med det de håller på med och de lägger inte märke till andra så mycket. Så att han kände sig nog ganska fri där.
Ja, visste du om liksom, det kan ju vara så att han överdriver lite i showen med tanke på att han är där på plats och liksom sådär. Men visste du om att när han var ung, jag tänker det måste ju då vara... Men han har, Charles, eller liksom
ja, men han har ju flera sådana platser, det har ju både han och Harry, som de betraktar lite som fristäder. Det var likadant, Botswana är ju ett sådant land som de har pratat mycket om. Kung Charles tog ju med sig sönerna dit efter att Diana hade dött. Mm. Så att de har vissa platser här och där i världen och i Storbritannien som de då betraktar lite som... En fristad kanske.
Ja, precis. En frizon på något sätt. Liksom. Okej. Okay. Han berättar även att han är så stolt över Kate, hur hon har tagit sig igenom sin då sjukdom och behandling. Och han är glad över att hon nu gör uppdrag. Och hon var ju nyligen i Italien. Och det visade sig att hon var alltså, bra på italienska. Och det var någonting som tydligen inte hennes man William visste om.
So proud. I'm very, very proud. She's been amazing. She's been through so much in the last couple of years particularly. And yeah, she'd been looking forward to the Italian trip a lot. And so I'm really glad it went really well. And she wanted to go and do lots of research. She spends God knows how much time now looking through all the paperwork. She's a proper pro on early years. And so most evenings I'm fighting to get past in the bedroom what, all the paperwork that she's got lined up ready to read. So I'm so pleased it went well for her. And yeah, I think she came back buzzing.
Yeah, yeah. She did. I had no idea she spoke Italian either. Did she do that at
uni? I didn't actually. I don't know, so. she must have dusted that off from a while ago.
Det är ju så roligt allt det här. Ja, men framförallt att få se William från en helt annan sida. Och det har gett ett enormt genomslag i internationell press. Och i Storbritannien såklart på nätet och så.
Jag tänkte på det. Den här showen, den hade också lagts upp på YouTube. Och då är det liksom, det var ett kommentarsfält bredvid. Och då slogs jag av två saker igen. Jag satt liksom och läste det kommentarsfältet. Det är så många som tycker att William är så snygg. Och att han också har en bra radioröst. Och det sistnämnda kan jag verkligen hålla med om. Men det första eventet, tycker du han är snygg?
Nej, men jag tycker han ser väl bra ut. Han ser vårdad och städad ut. Nej, men han ser väldigt så här väl ansad och clean ut. Men vad ska man säga? Jag tror också mycket handlar om... människors personlighet, det gör det ju. En människa kan vara bildskön men ändå vara lite småelak.
Absolut.
Och det går bort. Men jag tycker William, han verkar alltid vara sig själv, lite som kronprinsessan Victoria. Mm. Jag tänker också så här, styrkan i att sitta live så här, den ska man inte underskatta. Just att han hittar orden så lätt och så.
Ja, och han är så, det, är som, det här med radiorösten håller jag absolut med om. Alltså, nu var det ju också morgon, så han kanske hade lite morgonbasröst.
Ja.
Men han verkar ju så oerhört liksom trygg och stabil, och det är ju en väldigt, tycker jag, en väldigt attraktiv sak. Men okej, nu har kanske den här kungliga podden spårat lite. Det är inte, vi sitter alltså och pratar om hur vidare vi tycker en kunglighet är snygg. Vad har hänt med oss, Jenny? Är det mellan hägg och syren? Eller hur man säger? Nåja. Ja.
Ja, hur som helst. Mycket få plats i den här podden, så är det. Men... på tal om William, så jag måste bara lägga in en parentes där. Mm. Just det här med styrkan i att sitta i en intervju och vara så avslappnad. Jag tyckte också, vi har nämnt det innan i podden, kungen, när Yvette Hermundstad gjorde en intervju med honom. Mm. Den med SVT. Ja. Samma sak där. Det finns någonting starkt i det här att som kunglighet släppa släppa på sina ramar och kanske sin rädsla. En del kungligheter är jätterädda för medierna att de ska säga fel och sådär. Det blir en helt annan framtoning. Det tror jag kommer bli superviktigt för alla tronföljare och regenter framöver. Att man har den här förmågan att låta sin personlighet skina igenom. Mm. Nog om det.
Ja.
Men hur som helst, det har spekulerats väldigt mycket nu om William och Harry. Antagligen för att kung Charles, han är lite äldre. Han kämpar med sin cancerdiagnos. Och det är ju den här frostiga, låt oss säga, den extremt isiga relationen som folk är oroliga över bröderna emellan. Men nu verkar brittiska hovet tagit det här problemet på allvar. De har anställt en magiker.
Alltså, du nämnde ju det här för mig innan. Alltså, en magiker. Är det någon slags, det är en medlare på något vis här och ska försöka lösa situationen. Och det är ju som du säger, det är ju väldigt mycket spekulationer, diskussioner och oro och undringar kring den här isiga då relationen. Hur ska det bli i framtiden? Och att det brittiska kungahuset blir ju liksom färre och färre på något sätt.
Och någon slags liksom, dokusåpa i medierna nu.
Såklart, absolut. Men vad är det här för person då?
Jo, han heter Theo Rycroft och han har jobbat på brittiska ambassaden i Paris de senaste åren. Så han har väldigt mycket det här diplomatiska i sig. Han har även jobbat inom EU och FN. Han har varit rådgivare till premiärministern 2017. Alltså kollar man hans CV så är det digert, okay. Verkligen.
Det är flera sidor långt.
Ja, och framförallt så betraktas han som något slags underbarn när det gäller diplomati. Och jag tycker vi lyssnar på Daily Mails kungliga expert Charlotte Griffiths när hon då berättar om Theo i Daily Mails podd.
Theo is this incredibly nice man and he's also incredibly talented as a diplomat. In fact, it was him that got Charles and Trump getting along so well during the US state visit last month. And then also when Prince William met Donald Trump in Notre Dame last year, it was Theo behind the scenes greasing the wheels and making sure they all got on, despite their differences over issues like climate change. Anyway, so people think Theo is this absolute diplomatic genius and everybody thinks he's marvelous and kind and nice. So the current rumor doing the rounds at the palace is that maybe Theo can smooth the way between William and Harry and get them to shake hands. He's not being over optimistic, let's face it, there may never be anything more than a handshake. But just to get them in a room together.
Ja, hon säger lite kort, jag bara sammanfattar att Theo är en enormt trevlig man, han är en otroligt duktig diplomat. Han fick Charles och Trump att komma överens under det amerikanska statsbesöket. Också när William träffade Trump i Notre Dame förra året. Han är någon slags bakom kulisserna person som smörjer julen och ser till att alla är på liksom en vänlig fot med varandra.
En mood manager.
Ja, och det är enormt många som tycker att han är fantastisk, snäll och trevlig. Och hon, Griffiths, tror då att han också kommer ha som uppgift att bana väg då för att William och Harry ska kunna i alla fall vistas i samma rum igen.
Mm. Ja, det vore ju ändå ett framsteg. Mm. Om de var. Men det är ju, de behöver ju verkligen hjälp, känns det som, för att bli sams igen. Alltså, relationen är ju komplicerad och det är ju inte så konstigt. Här har jag avslöjat mycket privata detaljer om kungafamiljen i både den här sin dokumentär och i sina memoarer. Och kungafamiljen har ju svårt att lita på att det som sägs i samtal med Harry inte då hamnar i nya intervjuer eller böcker eller poddar eller vad det nu kan vara för sammanhang.
Ja, men det är ett jätteproblem. Man måste ju kunna lita på en familjemedlem. Och särskilt i en kunglig familj, för där står ju lojalitet och liksom närhet. Det ska vara luft, täta skott mellan det privata och det officiella. Det är det enda de kan överleva med, liksom.
Mm.
Och de brittiska tabloiderna, de är otroligt mycket mer skarpa och hårda än i många andra länder. Minsta lilla grej, minsta lilla källuppgift kan bli en jätterubrik. Och då kan man inte ha en sån här lös kanon som Harry, som gång på gång då attackerar sin familj och institutionen.
Nej, det blir en väldigt svår situation.
Mm.
Okej, alldeles strax så hör ni om kungafamiljens, alltså svenska kungafamiljens unika fotoutställning med bland annat bild på kungen i hängmattan. Och hur gick det till egentligen när kung Charles dödsförklarades av misstag i radio häromdagen? Podden Kungligt är strax tillbaka. I helgen så öppnade en utställning på Soliden som fått, ja, fler att höja på ögonbrynen, eller hur Jenny?
Ja, men det här är kul. Det är privata bilder som aldrig tidigare visats, som är tagna av kungafamiljen själva. Det är en unik liten glimt in i det privata under de här semesterveckorna som de har på Soliden på Öland.
Mm. Och det är liksom bilder som är också lite way back, alltså de är långt tillbaka i tiden. Det är jätteroligt. De visar bland annat kungen och hans svåger Tord Magnusson i hängmattan. I kungens famn ligger Victoria som en liten bebis på kungens bröst, och i Tords famn ligger då hans son Oscar. Det, alltså det, och så ligger de lite där bredvid varandra i den här stora hängmattan i halvskuggan.
Det är så mänskligt, oh. Det är så nära, det är så stor igenkänning. Första lilla barnet som ligger på bröstet liksom, är så gulligt. Men vi får också se kungen. Han står i köket och bakar pizza med barnbarnet Gabriel. Det är Carl Philips son. Och också en utflyktsdag på allvaret. Bilder från en kräftskiva. Alltså det är väldigt fint.
Ja, det är jättefint. Men det var en bild som jag reagerade lite extra på, Jenny. Det är när kungens alla fyra systrar är med på bild.
Mm.
Det tyckte jag var... Det var så här, aha, ja, oj, alla är där. Så.
Ja, det är Margareta, Birgitta, Desiree och Kristina då på Soliden. Och den bilden är tagen sommaren 2017. Prinsessan Birgitta, hon avled ju 2024, och prinsessan Desiree, hon avled ju tidigare i år, i januari 2026. Så att jag tror också att den bilden, den måste kännas väldigt unik för kungafamiljen. Kanske är det en av de sista som togs,
ja, för jag tänker att,
på de alla samlade.
Ja, för en bor väl i England.
Ja, och Birgitta bodde ju på Mallorca.
Ja, precis. Så att det kanske inte är så lätt att fånga alla på bild.
Nej.
Heller.
Och sen har ju Soliden varit ett ställe där, ja, men som en medelpunkt för hela familjen och utökade familjen att träffas varje sommar. Så jag tror att det är någon väldigt så här kärleksfull bild som väcker fina minnen för alla i familjen. Det tror jag.
Mm.
Och systrarna, de är ju... De hade ju verkligen var sin personlighet. Alltså det är ju något speciellt lite grann att det här med Hagasessorna inte existerar på samma sätt längre. Vilken historia de har haft.
Ja, egentligen. Verkligen. Och därför tycker jag det blir lite extra fint att se dem på bilden där tillsammans. Och vi ser, det finns också bilderna i Estelle och Victoria. De är ute på en ridtur. Jag tänker så här, jag skulle själv... aldrig gå och titta på en sån här utställning, tror jag. Men jag tycker ändå det var fint att se. Men jag tänker mig att det där kan ändå bli lite poppis i sommar.
Ja, och är man specialintresserad som jag är, då är det ju jättespännande.
Mm.
Och jag tror att det är många som tycker att det är lite härligt att få en glimt bakom kungliga kulisserna. Men det som är annorlunda med den här utställningen, det är att ja, men man får en liten, om en begränsad, men ändå en liten inblick i somrarna. På Soliden.
Mm. Och flertaget av de här bilderna är också tagna av dem själva, ska vi säga. Främst vad jag förstår är det kungen och Carl Philip som har tagit flertalet.
De är så duktiga med
kungen. Ja, jättefina bilder. Men okej, utställningen Tillsammans i tiden, 50 år med kungaparet, visas då på Solidens slott på Öland till och med den 27 september.
Där vill jag också slänga in, Maria, att det pågår en annan utställning nu med foton och lite smått och gott på Kungliga slottet. Den utställningen heter Guld, Tillsammans för Sverige i 50 år. Och den är ju för inför kungaparets guldbröllopsfirande.
Mm.
Det finns mycket att kolla på nu.
Mm. Mm. Härligt. Nu ska vi gå till Norge. I söndags, jag tror att det var strax efter klockan 6 på kvällen, så nåddes vi av nyheten att drottning Sonja har lagts in på sjukhus. Hon har undersökts på Rikshospitalet i Oslo, konstaterats ha hjärtflimmer och hjärtsvikt. Hovet skickade ut ett pressmeddelande där de bland annat skrev: drottningen behöver vila och få sin medicinering anpassad. Hon är nu sjukskriven, ja, en vecka. Hur allvarligt är det här, Jenny?
Ja, men vad ska man säga? Det är väl både allvarligt och inte, men jag tycker personligen att alla pressmeddelanden som nämner sjukhus, hjärtsvikt och flimmer och sånt är alarmerande. Sen är ju också väldigt katastroftankebenägen. Jag är bara sån som person. Men, ja, men det är klart att det är allvarligt. Drottning Sonja är ju, jag tror hon är 88 år gammal.
Alltså det är sån aktningsvärd ålder.
Ska väl fylla 89, tror jag. Hon har ju haft problem med hjärtat tidigare. Och ska vi säga, var det i januari 2025 så lades hon ju också in på sjukhus i samband med en skidresa och fick en pacemaker inopererad. Och bara några månader senare då i april, då lades hon in på sjukhus igen och hade andningssvårigheter. Så att jag tycker alltid... att det slår till en alarmklocka när det kommer sådana pressmeddelanden. Mm. För man skickar ju inte bara ut det om du har att göra med förkylning eller något annat sådär.
Nej. Och kung Harald, han är ju 89, han har ju också liksom utmaningar. Sådär. I februari i år så var han, kom ni ihåg, han var ju på semester på Teneriffa i Spanien och lades in på sjukhus. Och då var det efter att han hade drabbats av infektion och uttorkning. Och det, minns du det? Då hans privata läkare åkte ju ner då för att bistå lokala läkare. Och det är ju inte första gången det händer under semester.
Nej, nej herregud. Och jag minns ju det här dramat när då norska kungen var i Malaysia. Då blev han ju inlagd där på grund av problem med hjärtat. Då fick han en sån här, då var det någon sån här tillfällig pacemaker inopererad tror jag, just där på plats. Men det var ju ett pågående drama som norska tidningen bevakade timme för timme. Då var det ju också så att hans livläkare åkte ner. Ett plan beställdes. Varje timme i luften bevakades och när det landade. Och när Harald lastades in i en ambulans, när han kom till sjukhuset och så vidare. Medierna stod ju och väntade där. Det var jättedramatiskt och då visste man ju inte heller exakt hur allvarligt det var.
Nej, precis.
Så sådana händelser, och det är ju också så här, det är ju en statschef då som dras med riktigt dålig hälsa. Så att det är inte bara att det är liksom Harald, det blir privat för familjen, men det är ju också då landets statschef
och regent. Ja, och hovet kommer ju, de kommer ju säkert komma med uppdateringar vad det gäller då drottning Sonjas hälsotillstånd, så vi återkommer i det ämnet. Men vi ska samtidigt berätta att kronprinsessa Mette-Marit har blivit sämre. Kronprins Håkon träffade medierna i samband med ett kungligt uppdrag och då konstaterade han att hans fru blir sämre och att Mette-Marit använder nu syrgas till vardags.
Och det har vi nästan sett, eller det har vi sett.
Ja, det har vi, fast det är svårt att veta, men nu har liksom han bekräftat.
Ja, och det har ju varit lite på känd där. Och Håkon säger också i den här intervjun att det är ju inte någon perfekt lösning med syrgas. Jag gissar att det är klart det kanske då hjälper för stunden i situationen hon är i, men inte i längden så att säga.
Precis. Och Håkon fick även flera frågor om vad han egentligen visste om Mette-Marits relation till Jeffrey Epstein. Och han svarade då att han fick veta om de allvarliga brotten samtidigt som de flesta andra, alltså 2018 eller 2019.
Det här är frågor som återkommer, det är ju också så här...
Ja, det där kommer inte sluta.
Nej, han la även till då att han kände till ett antal andra personer som han tyckte om och respekterade som också då hade känt Epstein. Eller Epstein. Och tidningen VG som var på plats då frågade kronprinsen om just den händelsen då... Kommer du ihåg det? Då Mette-Marit sa då att Jeffrey Epstein hade... Någonting hade hänt som försatte henne i en situation.
Just det, det var när hon var i hans hus.
Ja, då hon kände sig så osäker så hon ringde ju hem till Håkon. Och så fick han Håkon då frågan nu om han kunde utveckla det där.
Alltså vad det handlade om.
Vad det handlar om. Och Håkon håller ju på detaljerna här. Liksom. Han svarar att det inte var av sån karaktär att det var nödvändigt eller förnuftigt att kontakta polis. Men citat, det var en av de situationer där hon kände att han kanske inte ville henne väl. Och det är lite grann vad hon själv har sagt kring det där. Så att vi fick ju inte veta så mycket mer än det som redan...
Nej, jag kommer inte ihåg vad hennes exakta ordformulering var. Var det var obekväm situation? Försvick mig, jag känner mig obekväm. Jag kommer inte ihåg riktigt. Någonting sånt, okej. Okay. Han sa även i intervjun att det finns flera anledningar till att hon valde att avsluta kontakten med Epstein. Ett av dem är att han använde hennes namn för egen social vinning. Han sa då, det fanns situationer där hon kände att han kanske inte ville henne väl. Sedan finns det människor som kom fram till henne och pratade om hur han då inte var en bra person, bra människa.
Ja, vi kan bara konstatera att det här är något som kommer förfölja Mette-Marit en lång tid framöver. Tyvärr, även resten av kungafamiljen, de kommer få frågor kring det här innan allting är helt lagt på bordet.
Tror du att, nu kanske handlar främst om norsk media och press, tror du att om de får samma svar som de har fått hela tiden, att det till slut kommer lägga sig, att de inte får längre, eller kommer man inte att ge sig? Vad tror du? Det är svårt att veta.
Det är så himla svårt att veta och det är så många parametrar som spelar in här. Men uppenbarligen, en majoritet är inte nöjda med Mette-Marits svar i intervjun med NRK. Och i och med att de inte är det, och inte de norska medierna, så kommer frågorna fortsätta ställas.
Nu går vi tillbaka till Sverige. För nästan precis ett år sedan så meddelade överhovmästarinnan Christine von Blixten-Finnecke att hon lämnar hovet efter 35 år. Jenny var ju en ganska tung person vid hovet. I rollen som överhovmästarinna så har hon ju varit näst efter riksmarskalken i rang. Hon medverkade då vid statsbesök och andra officiella ceremonier enligt kungens bestämmande.
Mm. Ja, hon har ju haft en lång karriär vid hovet. Hon anställdes, jag tror var första gången 1990 som drottning Silvias hovdam. De står varandra jättenära. Det är också en vänskap där, inte bara en professionell kollegial vänskap. Men det var 2016 då som hon utsågs till överhovmästarinna vid hovet. Faktiskt efter Alice Trolle Wachtmeister.
Just det. Som kanske är lite mer känd, kände jag.
Ja, och som fanns där väldigt, ja, väldigt länge. Men Kristine då, eller Kinne som hon kallas, hon har ju följt drottningen på resor, officiella uppdrag. Dagligen bistått henne på kontoret på Kungliga slottet. Mm. Och har ju, och av naturliga skäl också då, blivit någon slags rådgivare genom åren då.
Och då Kristine von Blixten-Finnecke var även den som fick uppdrag att stödja prinsessan Sofia när hon skulle skolas in i den kungliga världen, men har då lämnat sin roll vid hovet. Och nu kan vi ju undra, varför sitter vi och pratar om den här personen, Jenny?
Ja, därför att det har uppstått en väldigt komplicerad arvs- och testamentestvist. Mm. Jag har skrivit om det här i ett stort dokument i Aftonbladet och andra medier har ju täckt det här regelbundet. För det är så att Kristine då, hennes man, Hans von Blixen-Finnecke, de är båda involverade i detta. För när greve Hans Gabriel Trolle Wachtmeister dog, han var nästan 100 år gammal. Han kommer från Skåne och har ett stort, ett av de största slotten, godsen där nere med mark och sådär. Mm. Han lämnade efter sig en enorm förmögenhet då och vi kan konstatera att det fanns två slott då på hans marker. Det större Trolle Ljungby och det lite mindre Årup. Och det här egendomen uppskattas vara värd runt 3 miljarder kronor. Så vi pratar mycket pengar. Mm. Det är ett så kallat fideikommiss. Det har vi också pratat om i podden. Men jag upprepar lite så att alla förstår.
För det var ett ganska bra tag som vi pratade om det här. Ja. Vi tar det här igen.
Det innebär då att det är speciella arvsregler. En son tar alltid över efter sin far. Och då ska det vara den äldsta sonen då oftast. Och så går det vidare i generationer då på den manliga sidan. Förlegat, och man har i stort sett avskaffat idag fideikommiss. Så många av de här avvecklas då. Mm. Och Hans Gabriel Trolle Wachtmeister var i en speciell situation för att han hade inga egna barn. Han hade i alla år planerat då för att hans brorson och brorsons son de skulle ta över godset när det då upplöses som fideikommiss. Men de sista åren i grevens liv då, så ändrade han sitt testamente flera gånger. Och i testamentet står då att fideikommisset ska delas i två. Ena halvan går enligt lag till brorsonen och brorsonens son. Och den andra halvan ska han då testamentera bort till paret von Blixen-Finnecke. Men det är komplicerat.
Det är verkligen, och det är infekterat det här. För grevens brorson, Claes Trolle Wachtmeister, och hans son då, Carl Fredrik, har bestridit testamentet och anklagar då von Blixen-Finnecke för att ha manipulerat greven de sista åren i hans liv för att då få ärva. Paret förnekar detta. De hävdar att det fanns en schism mellan greven och hans brorson som gjorde att greven ville testamentera halva godset till dem istället.
Ja, så
jag hoppas alla hänger med här.
Och det stämmer, och det är väldigt, det är liksom ett massivt, jag har ju läst igenom de mesta av de här dokumenten, och båda sidor de har sin ståndpunkt i detta då. Och sen kan man ju säga att Hans von Blixen-Finnecke, han är då son till grevens halvbror. Så det finns ju liksom en väldigt stark familjekoppling där. Så det är inte så att det här är ett främmande par bara som dyker upp och som vi pratar om. Utan det finns liksom en koppling där. Och det här har som sagt varit enormt omskrivet.
Och då den här fejden, tvisten, infekterade historien mellan då de här adelsfamiljerna. Du nämnde ju att du hade skrivit om det. Man kan ju också, om man går in på aftonbladet.se, kan man söka på greve Trolle Wachtmeister. Då får man liksom, om man vill liksom så här, titta och läsa lite mer kring det här. För nu kommer det mycket information på en gång. Mm. Claes och Carl Fredriks sida, de har kommit med ett förlikningsbud. Där då Hans von Blixen-Finnecke och Kristine ska då få ena slottet samt mark till ett värde av 1 miljard. Men de har tackat nej. Så nu kommer striden att gå vidare till tingsrätten. Det är det som är liksom också det nya i den här storyn.
Ja, och de har ju fått förlikningsbud tidigare också. Men nu verkar det bli så då att man driver detta till domstol. Och då kommer vi få se, det kommer vara många vittnen från båda sidor. Allt ifrån vårdpersonal till jurister, människor som greven då hade en relation till. Och vad det handlar om till syvende och sist, det är det så att greve Hans Gabriel var så pass förvirrad och sjuk att han inte visste vad han gjorde när han ändrade sitt testamente? Eller var det så att han var fullt frisk och klar och faktiskt att det fanns en schism där med brorsonen och brorsonens son? Det är det man ska reda ut då i domstol.
Mm, verkligen en komplicerad historia. Huvudförhandlingen ska ske i höst och beräknas ta sammanlagt runt 30 dagar och avslutas först i december. Podden Kunglig ska ta en kort paus. Därefter ska vi gå till Storbritannien, för det har hänt nya saker när det gäller ex-prins Andrew. Han misstänks nu för sexbrott på kunglig mark. Podden Kungligt är strax tillbaka. Härvan kring ex-prins Andrew växer. Nu utreds han för sexbrott på kunglig mark enligt Sky News, Jenny.
Japp, det här blir bara mer och mer pinsamt, tycker jag. Han greps ju i februari misstänkt för tjänstefel, korruption och maktmissbruk. Och det är då kopplat till hans tid som brittiskt handelssändebud. Och det nya nu är då att brittiska medier rapporterar att utredningen mot den tidigare prinsen har utvidgats. Den omfattar även ett misstänkt sexualbrott.
Ja, och den här utredningen rör en händelse vid Royal Lodge i Windsor, och då i året 2010, exprinsens tidigare bostad då pratar vi om. Utredaren vill nu komma i kontakt med en utländsk kvinna enligt Sky News som uppges ha förts till Storbritannien och då Mountbatten Windsors hem i Windsor för sexuella ändamål. Polisen uppmanar dessutom fler potentiellt drabbade att träda fram. Det här kan ju bli en riktig skämmig
historia. Nej, men det är också så himla komplicerat. För den stora utredningen som pågår då, den handlar ju om ifall Andrew vidarebefordrat känsliga regeringshandlingar och annan information till obehöriga. Och via Epstein-filerna så kunde man ju se att Andrew faktiskt skickat information om affärsmöjligheter till Epstein. Och han kunde ju då skaffa sig fördelar genom Andrews insyn då i Storbritanniens handelsutbyte och affärer med andra länder. Det är ju sån information som, det ska inte nå någon annan än de berörda.
Mm.
För det kan ju handla om enorma affärsmöjligheter som då Epstein då kan kliva in och roffa åt sig.
Alltså, ibland så känns det som att man nästan har glömt bort lite med det här. Alltså det här med Andrew, alltså att det pågår en utredning, och den är en ytterst komplicerad sådan, och just det här med tjänstefel i sin roll som handelsutsänd är också tydligen väldigt svårt att bevisa, men att de nu efterfrågar fler då potentiella vittnen eller som har utsatts för sexualbrott. Alltså det är väldigt mycket runt omkring ex-prins Andrew.
Mm.
Alltså vad skulle hända om det kom fram att det har pågått liksom?
Nej, men det är ju spiken i kistan, tänker jag. Alltså har det varit så
men att... Men är inte det redan... Har inte redan spiken i kistan? Förlåt, det kanske var lite morbid sagt. Men alltså, om vi säger så här då, alltså, vad skulle det kunna få för påföljd? Har han som kung... Alltså, vad...
Nej, men då, han kan bli dömd för ett sånt brott i så fall. Han kan bli dömd för det här andra, den stora utredningen också, självklart. Och då kan man ju prata, det är möjligtvis att det kan bli fängelse för det, liksom.
Mm-hmm.
Ja, som du säger, spiken i kistan är redan nedslagen, men det här blir ju... Det blir ju liksom otroligt, otroligt pinsamt för hela kungahuset.
Mm, och hur de skulle hantera en sån situation. Ja. Okej, men utredningen kommer ju då som sagt att ta tid. Biträdande polischef Oliver Wright vid Thames Valley-polisen. Han säger till Sky News att jag förstår att det finns ett stort intresse för detta arbete, men jag ber om tålamod medan vi fortsätter att aktivt driva utredningen framåt. Vi kommer att lämna ytterligare uppdatering till allmänheten och medierna när det är lämpligt. Så säger han. Okej, när det gäller det här så har det också kommit i veckan en nyhet när det gäller liksom drottning, alltså drottning Elizabeth och Andrew.
Mm. Det här blir intressant. Det här fastnade jag verkligen för. Det är tydligen så. Vi slår fast att Andrew, han var ju handelssändebud för Storbritannien från 2001 till 2011. Runt 10 år då. Det gav ju honom tillgång till regeringstjänstemän. Han hade möjlighet att knyta affärskontakter runt om hela världen. Inte bara för Storbritanniens skull, även lite för sin egen skull. Mycket möjligt. Finns en misstanke om det. Det gav honom en helt annan plattform och insyn. Och nu visar i dokument att det faktiskt var hans mamma, drottning Elisabeth, som var otroligt drivande i att Andrew skulle ha den här rollen.
Mm, det här har fått rätt mycket uppmärksamhet i Storbritannien.
Enormt.
Har det fått.
I alla tabloider hela tiden.
Ja, precis. För nyligen offentliggjordes dokument om då Andrews arbete i Storbritanniens tjänst. Och det är ju en spännande läsning. Det visar att det var då drottning Elisabeth som uttryckligen bad regeringen att utse Andrew till posten som särskilt handelssändebud. Dåvarande utrikes- och handelsministern David Wright skriver i ett brev, och det är från februari 2000. Drottningen är mycket angelägen om att hertigen av York, alltså Andrew, ska ta en framträdande roll i att främja nationella intressen.
Okej, då är det så här. Drottningens favoritson.
Jag lutar mig tillbaka lite, du. För det här är ju...
Ja, det är otroligt.
Ja, du får ta backgrunden här.
Ja. Andrew har precis avslutat sin karriär inom Försvarsmakten. Han behöver någonting att göra. Och då är det så här. Drottning Elisabeth meddelar då att någon annan kunglig kandidat till den här rollen, det kan hon inte erbjuda enligt dokumenten. Så Andrew blir därmed regeringens enda alternativ, för man vill gärna ha liksom en kunglighet på den här tjänsten då. Det som också är intressant är att drottning Elisabeth drev på för att piffa till den här nya tjänsten. Drottningen ville att hennes son skulle få den finare titeln Honorary President of British Trade International. En ganska lång, tjusig titel.
Mm, verkligen.
Det hade inte dess föregångare. Hon skapar alltså en gyllene räkmacka till sin son. För inte nog med att hans titel då skulle vara tjusigare än hans föregångare, som för övrigt då var hertigen av Kent, men han avgick för att han var gammal.
Mm.
Andrew ska då få slippa allt pappersarbete som har med rollen att göra. Han ska slippa alla de här regelbundna mötena med British Trade International. Ursäkta, vad ska han göra?
Jag vet inte. Arbetsuppgifterna innebär väl då på det stora hela att sätta sig på ett plan och resa ut till olika trevliga destinationer och frottera sig med potentater och statschefer och kungligheter. Och liksom hitta affärsmöjligheter till brittiska företag. Alltså det låter ju ändå som ett, inte helt otrevligt arbete.
Alltså sånt här gör mig rasande. Det här är en räkmacka, minst sagt.
Jag ser det på dig.
Nej, men jag tycker så här, har man nu den här makten och den här möjligheterna som drottning, uppskattad, otroligt populär och älskad drottning av Storbritannien, ge det inte in i att skapa fördelar för dina barn på det här viset. Det är ändå liksom en tjänst som har med regeringen att göra. Andrew fick med andra ord en skräddarsydd roll utan någon högre arbetsbelastning. En otroligt tjusig titel.
Favoritson.
Ja, och han gjorde klart i ett memo som också blivit offentligt nu då att han enbart ville resa till, citat, sofistikerade länder. Och det är Daily Mail som har publicerat de här uppgifterna då. Han skriver också i det här memot att han föredrar ballett framför teater, ifall någon har lust att bjuda honom på något sånt. Han föredrar högteknologiska ämnen och ämnen som rör ungdomar och kultur. Ja, lyssna nu, Maria.
Okay.
Han skriver också så här. Golfspel får absolut inte föreslås eller sättas upp på något reseprogram.
Va?
Så han har väldigt specifika önskemål om hur det här jobbet ska utformas då. Och Andrew, han fick som sagt tjänsten 2001. Den var oavlönad, så att det är inga så här skattepengar just i något arvode till honom. Men resor, lyxhotell och uppehälle, det betalades med skattepengar. Andrew, han fick snabbt smeknamnet...
För att det var då lite regeringens tjänst.
Han öppnade dörrar då liksom. Okay. Han fick smeknamnet rätt så snabbt efter att han fick den här tjänsten för Air Miles Andy. Han flög så ofta utomlands då. Och ungefär ett decennium då så åkte han på lyxiga resor. Han skapade, misstänker man då också, en del problematiska vänskapsband med utländska representanter. Det finns också dokumenterat. Någon säkerhetsprövning med Andrew genomfördes inte. Och det är något som politikerna idag då rasar över.
Det där var så mycket information så jag var tvungen att ta en liten paus och hämta mig. Alltså, okej. Okay. Men hur tolkar du det här liksom, att drottningen drev på den här frågan? Och det slog mig också så här, varför... Eller, kan en kunglig liksom ha den där rollen att vara en regeringsföreträdare på det sättet? Vi har ju ofta pratat om det här med skiljelinjen mellan politik och kunglighet.
Mm. Nu,
hur vanligt är det? Eller liksom förklara
alltså det förekommer och på olika sätt. Här, det är ändå så här att kungliga familjer, alltså kungliga medlemmar, så, om vi tar Sverige som exempel, kungafamilj till exempel säger ju ingenting om politik som inte, eller om utländska grejer som inte blivit godkända av utrikesdepartementet och regeringen. Så de, visst, kungafamiljen går ju lite då i ett politiskt ledband på det viset. Så att, och det är också, det förekommer då med såna här roller, det ser man ju lite överallt. En annan typ av sån roll, det är till exempel i Danmark så har ju prins Joachim en roll med inriktning mot försvarsmakten. Han är så kallad försvarsindustriattaché på danska ambassaden i Washington och ska främja sådana intressen och sådär. Men vad det är för arbetsbeskrivning på en sån roll, det vet man ju inte liksom.
Nej.
Så det är klart att det förekommer, just att vara så här handelsutsänd.
Ja, men jag tänker på, vi vet ju att svenska kungligheter, att de följer med. Det var väl bland annat senaste resan till Kanada, det var, upplevde man ju lite som det. Det var, handlade ju om affärsutbyte med Kanada.
Ja, jättemycket
och
om sånt. Ja.
Och att de liksom bidrar till olika saker som är positiva för landet Sverige.
Ja.
Men att vara på pappret liksom en handelsutsänd person.
Mm.
Det är det som jag funderar på. Att man, då har man ju ändå liksom mer betitlat den rollen på något sätt.
Ja, oh ja, det har man. Det, men jag menar som här i Sverige, kungen är ju verkligen så här företrädare för svensk industri och svensk näringsliv när han är ute och reser utomlands. Det är liksom en av hans största uppgifter på statsbesök. Att han öppnar dörrar då liksom till svensk näringsliv och sådär. Och det genererar ju, det genererar ju kontrakt som skrivs och så vidare. Och så där. Men just det, jag kan ju tycka att drottning Elisabeth ska ge 17 i att styra den här rollen. Hon ska inte föreslå en tjusigare titel. Hon ska inte föreslå att han ska slippa arbetsuppgifter eller diverse grejer.
Nej,
där
precis.
Får hon kliva tillbaka, tycker jag.
Okej. Vi ska hålla oss kvar ett ögonblick i det brittiska kungahuset, för ibland kan det gå fel, riktigt fel. Och nu ska vi berätta om någonting, alltså det låter som en mardröm helt ärligt.
Mm. Ja, har du varit med om något liknande?
Aldrig. Jag tror, jag hade nog, hade jag varit chef för den här radiostationen, då hade jag åkt hem och dragit täck över huvudet. Det hade man inte kunnat göra, men alltså, ska vi berätta om
ja,
det?
Berätta.
En brittisk radiostation råkade av misstag sända ut ett klipp eller liksom ett inslag, ett standardmeddelande som bara ska spelas upp när monarken dör.
Åh, det är jättehemskt. Stationschefen för den här radiokanalen, Peter Moore, han skrev så här på Facebook, citat. På grund av ett datafel i vår huvudstudio aktiverades rutinen för en monarks död. Något som alla brittiska radiostationer har i beredskap, men som man såklart har förhoppning om att inte behöva använda.
Alltså vilken jobbig dag på jobbet!
Hemsk dag på jobbet!
Verkligen! Och sen skrev han vidare att radion blev då tyst, vilket krävs i ett sådant läge. Och det gjorde oss uppmärksamma på att vi behövde återuppta sändningarna och framförallt då framföra en ursäkt i eten. Det blev tyst. Jag vet inte hur länge det var tyst, men jag tänkte på det när jag läste det. Att jag har jobbat med radio, nu var det ett bra tag sedan, men jag kommer, det fanns alltid så här mantra. Det får aldrig bli tyst i radio!
Nej, det får det inte.
Liksom, för då tror ju folk att det är något, alltså det kan uppröra människor och de undrar vad som pågår och sådär.
Och det var nog många där i Essex, där radiokanalen då sänds, som satte kaffet, eller teet, det brittiska teet i halsen den stunden. Det är också så, det är ju så makabert också att dödförklara en person som lever. Det misstaget vill man inte göra.
Nej. Nej.
Nej.
Ja, det var ju en historia det också. Men du, Jenny, vi påminner om det. Vi har ju en hel del frågeavsnitt som är på uppkommande.
Mm.
För vi efterfrågar ju alltid frågor, för det är så många som vill ta del av dina kunskaper. Och vi har samlat en hel del. Det har inkommit väldigt många och jätteroliga frågor, men vi vill gärna ha fler. Så mejla dem till kungligt@aftonbladet.se.
Mm.
Eller din Insta, vi tar den en gång till också.
Ja, på Instagram heter jag Kungligt med Jenny. Där kan man också skicka frågor så besvarar vi dem.
Mm. Härligt, ska vi säga så för idag?
Det gör vi, tack för att ni har lyssnat.
Hej då!
Hej då!
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.